we're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Wow, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Välkomna tillbaka till Röglepodden, avsnitt 203. Det är omstart i SHL, och man kan nog faktiskt säga utan att överdriva att det blir en slags omstart också för Rögle. Linus Alin, Daniel Roth och så Mattias Hjelm, vi alla tre samlade igen. Vi kommer att ta ett rejält grepp om vilket lag då?
Är det Luleå?
För er som följde med förra veckan vet att det blev lite tveksamt kring vilket lag vi faktiskt pratade om ibland.
Nu är vi säkra igen, eller hur?
Ja, det är vi. Det är Rögle det handlar om, och det har ju som vanligt inte stått still, även om ligan har stått still. Det har kommit in en ny spelare. Linus, vad heter han? Du har kämpat med uttalet där.
Howley Bowley, eller vad var det du sa?
Ja, just det, Daniel. Var det Henry Howley?
Lite äldre kompis som såg på Spanarna på Hill Street, där det var en karaktär som hette Henry Goldblum, så han säger att han hette Henry Goldblum, men han hette
Henry
Bowlby.
Bowlby.
Det är väl ett av de bättre namnen i truppen, får man säga, va?
Ja, jag frågade faktiskt honom idag när jag pratade med honom. Vi kommer att bjuda er på en intervju också i verbal form. Daniel, du har ju intervjuat honom skriftligt, men nu ska ni också få höra honom hur han låter. Och då frågade jag honom hur han faktiskt uttalar sitt namn, för jag var nyfiken på det. Och han sa, jag har hört alla möjliga versioner på det där. Det är Bowlby och Bowlby. Men det var alltså Bowlby. Så men, nu har vi det.
Vi kan väl ta det på skånska, Bowlby annars.
Ja, det funkar ju också. Och sen ska vi såklart också prata om Liam Bischel, för det finns det många funderingar där ute hos er kring.
Och ny information som Daniel har skakat fram.
Precis.
Lämnar den lilla cliffhangern att det finns lite klarhet i läget nu.
Det gör det. Och sen vi spelade in senast, så har vi ju fått uppgifter, har vi skrivit om också, att Riley Sheen har bjudits ut till andra klubbar, vilket då Chris Abbott, sportchefen, förnekar och dementerar. Men vi ska beröra det där ämnet också.
Vi har också pratat med Sheen själv om detta ju, kan vi nämna. Så att vi,
som var förvånad.
Vi tror att vi har täckt in alla baser apropå de här uppgifterna.
Och sen har vi såklart era lyssnarfrågor. Vi har en träningsrapport som egentligen vem som helst av oss tre skulle kunna leverera.
Det är faktiskt den mest kompletta träningsrapporten i poddens historia. Jag har sett måndagsträningen, Linus har sett tisdagsträningen, du har sett onsdagsträningen, Hjelm.
Och live-rapporterat dessutom idag. Jättekul för er som hörde av er och skrev in. Jag hade fullt upp att göra där under den timmen.
Finns det anledning att vänta, eller är det bara att braka igång?
Jag tycker vi brakar igång.
Ja. Mm. Jag känner samma.
Jag blev taggad nu när du gjorde det här introt, Hjelm, och la upp alla smash-up och vad vi har snackat om. Matigt avsnitt, trots att det inte har varit några matcher på snart 2 veckor.
Men det är ju egentligen, det vi kan stå och summera är ju en transfer så här långt, en spelare in. Jag trodde kanske att det skulle ha hänt lite mer vid det här laget när vi stängde poddpåsen för en vecka sedan.
Ja, det kan man ju tycka och tänka och ge medhåll till. Men vi kan ju också konstatera att det har hänt en del i truppen ändå, eftersom Brandon Davidson förväntas göra comeback. Dock inte Daniel Saar. Här kommer vi också beröra i träningsrapport och i övrigt och i frågor och allt sådär, va? Men ändå Brandon Davidson. Och det här betyder att det är många backar som är friska och spelsugna och redo. Det är egentligen bara Ellen Lesund som är fortsatt skadad och ser ut att vara det ett tag till.
Och går Brandon Davidson in på 6 backar. Ny cliffhanger.
Ja.
Vi har inte tid att vänta. Vi måste bara kasta oss över klipporna och köra. Ja.
Fortsätt bara, mata. Går han in på 6 backar? Ska vi bara där? Du ställer ju ändå en sån fråga, om vi nu bara ska mata på.
Ja, det kan vi verkligen göra.
Svaret är ja, kan vi alla med en fas konstatera.
Han tränar ju med en av ett par 3 backar som man kan vara helt säker på inte kommer att vara åsidosatt mot HV. Och det var ju Lukas Ekestol Jonsson, så att Brandon Davidson går in från start känns ju helt givet sett till hur Rögle träna den här onsdagen.
Och visst har han tränat där tisdag och onsdag, för när jag var där i måndag så var Davison i en lite mer perifer växlande roll.
Ja, han tränar med Ekstol under tisdagen också, och det är ju det här som framförallt då Chris Abbott har snackat mycket om i intervjuerna med oss, att de har tryckt på hur viktigt det blir för dem när Davison kommer tillbaka från sin skada nu när Lesund också är icke-tillgänglig, så att han skulle gå in som sjua eller vara utanför laget när han väl var frisk. Det känns ju väldigt långt borta med tanke på hur retoriken har varit.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det känns ju nästan... Nej, så är det ju inte, men jag måste ändå få tillåta mig själv att vara lite spekulativ här. Men han hade ju ingen briljant start på säsongen, och han var ju ibland utanför topp 6 också, och sen så kommer det här upp med, ja, vi har diskuterat backar och Chris Abbott blivit ifrågasatt, och han hänvisar till att Lesund och Davidson har varit borta, det har vi lidit av, och nu kommer Davidson tillbaka. Det är ju nästan så han har sagt till Cam Abbott, du ska spela honom i första eller andra backpar, punkt. Jag vet inte, så är det ju inte. Men jag vill i alla fall tänka högt.
Samtidigt så är det ju en... Det får man ändå säga, att är det någonting Rögle i behov av i egen zon, så är det ju den här spelartypen som Davidson trots allt ska vara när han är riktigt bra. Och det var han ju stundtals i Färjestad. Vi fick ju en rapport om inför säsongen också från vår kollega Ekberg på VF. Att han var uppskattad i Färjestad. Och sen att han föll ifrån lite när det blev... riktigt skarpt läge i slutspel, vill jag minnas. Men Rögle är inte behov av att få tillbaka någon spelande offensiv back, utan det här laget behöver den här generalen som styr upp spelet i egen zon. Sen återstår det ju verkligen att se om Davidson är den generalen. Det finns ju såklart tveksamheter kring det.
Utan att veta tror jag man kan vara ganska säker på att vi har inte sett det allra bästa Brandon Davidson kan prestera under den korta tiden han var med i början på serien. Det är de intrycken vi fick från Karlstad, och ändå någonting annat än det vingel som han och många lagkamrater ägnar sig åt i upptakten av SHL. Men vi kan väl också slå fast att egentligen blev det ju, ser det ut att bli som vi spekulerade om förra veckan, att Ludvig Claesson, Samuel Jonsson, de får nog tampas om sista sjunde backplatsen, för de andra tre backparen ser klubbade ut, de med Kapla Gregoire i ett backpar och Viljanen Engström i ett annat.
Och det är ju lite intressant tycker jag med Viljanen fortsatt, att han kom in som på något vis sista gubbet i den här truppen inför säsongen, fick vänta väldigt länge på den här kontraktsförlängningen, och jag har tyckt att han har varit jätterolig att se på och en frisk fläkt, och han gör mycket grejer på isen som tilltalar publiken, men jag har också tyckt att han har spelat med alldeles för hög risk. Men jag tycker faktiskt att han har börjat skala ner på det där nu, alltså att han ser stabilare ut överlag och tar bättre beslut, så att jag hade inte sett framför mig att ett Rögle med 9 friska backar, att Viljanen skulle vara en av 6 som spelade för ett par månader sedan. Det hade jag faktiskt inte.
Jag tror lite grann kanske bland backarna som i den här studion när vi gick in i säsongen, vi stod och sa liksom, vem är första och andra back? Vem är 8:e, 9:e back? De kom liksom till premiären med 9 backar, och Viljanen hängde kanske längst bak mot repen. Jag tror alla liksom, alla backarna kände sig som, jag vet inte, jag tror inte den hierarkin var särskilt klar i laget heller, för det vi ser nu är ju en annan hierarki. Om nu Johannesen trodde man kanske skulle vara där längst bak som grindstängaren, så såg man kanske inte framför sig att Jonsson Claesson skulle vara back 7-8 i det här läget.
Nej, men då var ju inte Ekestol Jonsson där heller, så det förändrar ju jättemycket att han har kommit in då. Men jag tycker också det är märkligt att Johannesen är kvar. Jag hade ju förväntat mig att han skulle vara utlånad vid det här laget, för att att han inte kommer få någon istid nu. Det känns ju helt klart, i alla fall i det här läget. Han har varit längst bak i kön länge och han kommer ju bara längre ner bland fiskpinnarna nu. Och under sådana här landslagsuppehåll så brukar det ju alltid hända grejer att spelare då som inte har fått istid får byta till en ny miljö och få mer förtroende och växa och sen kanske komma tillbaka och så. Men det har inte hänt och det var jag ganska säker på att det skulle ske.
Han måste ju bli utbjuden till klubbar. Jag tycker till och med jag har hört ryktesvägen om det. Att de inte har hittat någon, för det är klart att det kan inte gynna någon i det här läget. Han är i en fas, liksom, han ska försöka anpassa sig till SHL, för ingen istid. Han blir ju en sämre spelare för varje vecka som går på något vis när han inte ens är i någon slags startande, eller bland de 8 bästa backarna som liksom har kontinuerlig tid på träningen. Så att det är nog bara en tidsfråga, va? Innan han försvinner iväg kanske på så här, match för match eller vecka för vecka, utlåning som kan förlängas.
Det säger väl kanske också lite. Jag menar, vad är det för typ av klubbar han har erbjudits till i så fall? Jag menar, har man en spelare som man har värvat från ett allsvenskt lag som kan komma in och ta sina första SHL-steg och växa och sådär. Och sen att man inte lyckas låna ut honom. Alltså jag förstår ju också att Rögle inte vill låna ut honom till något kanske strykgäng i hockeyallsvenskan, utan kanske till en toppklubb där, eller alltså någon som där man verkligen kan få spela ett vinnande lag och få stort förtroende och växa och inte få så här, ännu mer sargat självförtroende. Så att det blir ju lite så här, vill inte toppklubbarna i allsvenskan ha honom, så tycker jag också det säger en hel del faktiskt.
Jo, men det var
det
ju...
vet vi ju inte kanske, förlåt att jag avbryter dig, men det vet vi ju inte hur den här processen har gått till. Men om man får anta att det är det faktiska scenariot.
Jag har pratat med lite folk med liksom insyn i branschen, i agentvärlden och så liksom, och det var ju ändå en värvning som även de höjde på ögonbryn. Det här var ju inte Johannes Johannesen, var ju inte på allas läppar liksom. Det var nog inte jättemånga SHL-lag som var på honom. Rögle såg ju någonting, men han kommer ju kanske inte med den här nu jävlar kan det explodera auran omkring sig. Det är inte säkert att han är liksom högvilt bland sig topp 3 allsvenska klubbar, om jag nu får tillåta mig att spekulera med ett bättre vetande.
Nej, och hade han varit det så hade ju den affären eller dealen säkerligen redan gjorts under det här breaket. Att om man har sett att, ja men, oj, här är Björklöven, vill gärna ha dig och spela på deras 6 startande backar. Alltså då hade ju, det som du sa innan Dalen, det hade ju gynnat alla parter i det här läget ju.
Intressant. Kanske ännu intressantare, det får ni själva avgöra, det är ju att nu har vi pratat om Johannes Johannesen, men den av Ludvig Claesson och Samuel Jonsson som inte blir ombytt, om det drar ut över tiden, och sen vi kommer in på Liam Bischel sen också, men ändå, om det inte blir nya backskador, då är det ju kanske ett ännu större problem av de två backarna som inte får istid, för de ligger ju ändå före i kön än Johannes Johannesen. Det är det ena. Det andra med Brandon Davidson, jag måste bara få lägga till det också innan jag stänger mitt tyckande kring det där. Det är att jag undrar om inte det finns lite psykologi i det här också, att bröderna Abbott vet att okej, han fick ingen pangstart, nu kommer han tillbaka från skada. Vi ska boosta hans självförtroende så mycket det bara går. Vi ska håsa honom att han är en bärande nyckelspelare i det här laget. Det intressanta är, tycker jag, om det inte faller väl ut. Det vet vi inte, vi får se. Men nu har man ju verkligen lagt mycket, mycket kraft i den påsen att det här ska bära, nu ska det funka, nu ska det bli bra. Men blir det inte det, då, vad händer då? Det får vi återkomma till.
Men förutsättningarna är ju också lite förändrade jämfört med när man gick in i säsongen. Nu vet man ju att det finns ganska många backar i truppen som sliter hårt med det defensiva. Kapla, Engström, med flera. Det är inte många backar som känns 100% stadiga i det försvarsrelaterade arbetet. Där är ju Davidson, som du sa Linus, det är ju han och Lesund i den kategorin. De skriker efter den kategorin, vilket innebär nu, med tanke på hur stukat laget är, hur stukad backsidan är och hur mycket problem de har haft i det spelet, så är det ju öppen gata för den typen av spelare. Man måste ju ge den typen av spelare maximalt förtroende.
Och över tid också. Alltså han har inte spelat sen slutet av september kanske. Eller månadsskiftet september-oktober måste det nästan vara. Missat säkert ett 10-tal matcher. Alltså, och förvänta sig att Davidson ska gå in mot HV, matchutränad nu och vara alltså på toppen av sin förmåga. Det är ju kanske inte realistiskt heller. Så att man kan inte heller ge honom två matcher efter en sån här lång frånvaro och sen bara säga nej, det funkar inte, och lyfta bort honom igen. Utan det vill nog till att man ger det här ett par, tre veckor minst, där han får kontinuerligt med förtroende, för att det, förutsättningarna ska finnas också för att det blir bra, inte bara på kort men framförallt på lång sikt.
Sett, vi snackade om det förra veckan, sett till kvalitet och framförallt form, så är det kanske, eller är det nog SHLs svagaste backsida. I det läget, den är fortfarande kanske i behov av någon slags renovering, att det behöver tillkomma, kanske falla ifrån någon. I det läget är ju det är ett ganska bra utgångsläge för Davidson att komma in, för de skriker efter någon som kan vara stadig i boxplay, någon som kan vara stadig i egen zon. Så han kommer förmodligen att få mycket förtroende och kanske, ja, men goda förutsättningar att han kan komma in och spela 20 minuter per match och faktiskt göra ett gott jobb, med tanke på hur ensam han är just nu i den kategorin, sätta stopp i spelet och vara rejäl och fysisk.
Jag bara lägger in, ni får stoppa mig här nu, det kanske är helt givet, men jag vill ändå säga, nu utgår vi ju från blint här att det är Jonsson och Claesson som slåss om det, men det kan inte vara så att det är alltså Engström och Viljanen det handlar lite om, att man tycker att Engström har varit för skakig eller något sånt, att man sätter honom som sju och att Viljanen hamnar utanför. Jag vill bara lyfta det så vi slipper stå med tre gigantiska dumstrutar nästa vecka.
Jag är jäkligt tacksam faktiskt att du lyfter upp den, för det måste man göra med, efter att ha följt Abbott-projektet sedan 2017, så måste man göra det. Jonsson har haft ett stort förtroende över lång tid, men det vore märkligt, även om inte det är liksom två backpar, formkurvan slår liksom inte i taket någonstans, men det vore ändå märkligt tycker jag.
Det som jag riskerar att ta på mig alla tre dumstrutar här då, för mig är det, jag kan inte se att det skulle vara så, för att, och förklaringen där ligger i Viljanen, när han ändå har gått som han har gjort och Cam Abbott tagit in honom på sex backar och han är där och är stabil, då flyttar man inte Viljanen. Nej, det är Claesson eller Jonsson som är sjua och åtta.
Det är rätt att höja det varningens finger, men jag tror som du dels tycker att Viljanen stadighetsmässigt, och att Engström av de här fyra backarna är den med överlägsen högsta nivå. Träffar han sin, kommer han ens i närheten av sin högsta potential, så är ju han, då är han Adam Engström. Mm.
Bara avslutningsvis kring backarna då. Om det nu är så då att vi spekulerar eller tänker rätt här, det här jag var inne på, om det skulle vara så att Ludvig Claesson ny för säsongen och Samuel Jonsson är 7-8 nu och de inte får så mycket spelstid, vad betyder det framöver? För de tänker ju sig att de ska spela ändå.
Det betyder väl att jag tror väl inte tålamodet är gigantiskt hos, alltså kanske mer hos Claesson skulle jag gissa, som kommer tillbaka till Rögle och har skrivit på nytt kontrakt inför säsongen och sådär och vill bygga någonting i Rögle för sin tid i Växjö. Jag tror han har större tålamod. Nu gissar jag bara, men en vad Jonsson har, som ändå har varit, det känns som han har gjort många intervjuer med honom, alltså sett till de senaste säsongerna här ändå, där han har varit utanför eller precis varit utanför, fått lite mindre speltid. Alltså det har varit lite hattigt för honom. Och nu hamnar på läktaren under en period, säger att det går ett par veckor och han inte får spela rent hypotetiskt. Alltså jag är inte supersäker på att han bara finner sig i den situationen och tänker att jag ska slå mig in igen eller jag ska slåss om min plats. Utan det kan mycket väl vara att han funderar i så fall på att söka sig vidare.
Jag tror du har rätt i det. I min känsla att det är två otroligt lojala, laglojala människor. Men jag tror nog också att tålamodet är lite större hos Ludvig Claesson, som är i någon uppbyggnadsfas här. Samuel Jonsson tänker nog att han över lång tid har bevisat vem han är. Och vill de inte ha det, så jag vet inte.
Om vi nu ska stänga backsegmentet här, så kanske vi ska göra det med att lyfta in en fråga kring Liam Bischel och ta den, eftersom han ändå tillhör den kategorin spelare.
Det tycker jag.
Så att vi får få med oss det. Så får vi med en fråga här också. Inte tidigt i programmet, för det är vi inte längre. Men ändå i första delen av programmet.
Ska du läsa upp frågan också? Eller förväntar du dig att jag ska kunna den i huvudet?
Ja, men frågan, jag kan väl en, du får fylla på igen. Men frågan var väl helt enkelt om vi kunde bringa lite klarhet i vad det är som gäller med Bichel. Eftersom det har figurerat olika uppgifter. Vi har ju stått här i podden också och pratat om det här. Troliga deadline-datumet den 1 december. Också om att det sa vi väl förra veckan, att det på något vis är Bichels eget beslut. Och det är uppgifter som vi har fått. Men nu Daniel, så har du ju uppgifter som säger att Rögle har 9 friska backar nu. Men om ett par veckor kan det vara 10 med Bichel.
Ja, han finns ju då i Texas Stars, Dallas farmarlag. Han spelar 3 matcher till i AHL sen senast. Upp i 9 matcher. 1+4 är lika med 5 poäng. Går fortsatt bra, får mycket istid, till och med powerplay har jag förstått. Jag hittade en intervju som gjordes för några dagar sedan med Oltner Tagblatt. Håller du den hem i lådan igen?
Ja, faktiskt. Det har jag. Den kommer en gång i veckan.
Men jag lyckades översätta. Där är vissa grejer. Han säger först, Liam Bichel, hur långt ifrån NHL är han? Liam Bichel uttrycker det så här i den texten. I mitt huvud är NHL extremt långt borta. Men om jag vill tro på andra människor i Stars-organisationen eller utanför, så är jag väldigt nära. Så står det i den här texten att Bichel har en klausul i sitt kontrakt som skulle tillåta honom att tillfälligt återvända till Europa om man inte har en plats i truppen hos Dallas Stars senast den 1 december. Alltså det som vi har varit inne på. Så då ställs liksom Bichel inför frågan om han ska vara kvar eller om han ska lämna. Och det står då att han behöver inte ge något svar än. Ändå är det logiskt att beslutsprocessen redan är i full gång. Han säger, citat, allt är fortfarande öppet. Jag vet inte ännu vad som är bäst för min hockeyframtid. Jag behöver definitivt lite mer tid. Min agent och min pappa hjälper mig. De har mycket erfarenhet. Men jag pratar också med många spelare. Det är alltid intressant att se olika perspektiv. Slut citat.
Då vet vi ju faktiskt vad som gäller nu. Helt enkelt med honom. Och det gör ju också att ekvationen med Chris Abbott-citatet förra veckan där han sa att of course på frågan om de fortfarande hoppades på honom. Pusslet läggs och faller på plats helt enkelt.
Och det är väl så, han säger ju själv att liksom, han känner att NHL är extremt långt borta. Folk i organisationen säger att nej, men du visste nära. Någonstans så går väl en brytpunkt för när liksom känslor ska bli till verklighet, men halva säsongen har gått. Dallas måste ju förmodligen snart leva upp till sina ord där, att, liksom, att han känner att den dörren är öppen, annars kanske det är lika bra att ta en sväng till Europa. Om inte AHL-miljön är minst lika utvecklad, det vet vi ju ingenting om, inte jag i alla fall.
Nej, någonting som jag blev att tänka på när du läste upp vad han själv sa, att han tänkte på vad är bäst för min karriär, och jag pratade med pappa och min agent och så. Tror ni att det spelar någon roll att Rögle har startat så dåligt? För att Rögle var ju tänkt att vara i toppen, och när han då tittar vad är bäst för min karriär, så säger han, ja men Rögle, ska jag åka till SHL och spela i ett bottenlag? Eller tror ni det spelar någon roll?
Det är klart det spelar in. Det är jag helt övertygad om.
Så det kanske inte är självklart att han väljer Rögle i ett sånt sammanhang, tänker jag.
Det är väl många parametrar. En sak han förmodligen skiter i, eller nu höll jag på att säga att han skiter i hur det går för Rögle. Han bryr sig först och främst om sig själv. Jag tror kanske att han var här ganska lång tid, så han har nog en bild av miljön. Att de ligger på den platsen i tabellen är ju säkert en del, men säkert potentialen, alltså att han ser att fan, där finns potential i det laget. Sen tror jag det är superviktigt när han tittar på hierarkin. Hur ser backhierarkin ut? Ser han att de har ju ingen första back. Jag kan komma dit, kanske spela både powerplay och boxplay, spela 24 minuter per match. Ja, det ligger ju i andra vågskålen om liksom dåliga starten avskräcker, eller hur?
Ja, det gör det. Samtidigt, genom du ställde frågan om det väger in. Alltså jag menar, det är väl bara mänskligt. Det räcker att titta på tabellen. Du går ju hellre till ett lag som ett vinnande lag som ligger topp 3 än ett lag som ligger 3 från slutet och har liksom krisstämpel på sig. Om saker och ting ändå funkar i AHL, menar jag. Om man har en stor roll där och Dallas är nöjda med honom, då tror jag ju, utan att säga att det blir så, men jag tror ju såklart att Rögles situation vägs in i ett beslut.
Men jag tror också att en sån situation, för att se ihop det resonemang, kan vara avskräckad. Alltså ett lag som fungerar jättebra, som kanske har boom, 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 toppbackar som funkar i powerplay, toppbackar som funkar i boxplay. Det är klart att han ser på en egoposition. Var ska jag in i den ekvationen då?
Mm, ja, både ja och nej. Alltså jag tror fortsatt att jag tror fortsatt på min linje där, att Rögle, alltså om de överhuvudtaget ska ta över honom, så har de ju en, alltså de tar över honom i så fall och säger att här är förutsättningarna, vi kommer att spela dig i powerplay, du kommer att vara spela i första backbar och spela i boxplay, vill du eller vill du inte. Så att jag tror ju mer på det jag var inne på, att det mänskliga faktorn är lite, ska jag gå till ett lag som är inne i en djup kris och har det jättekämpigt?
Nej, det är klart. Men om han ser någon slags potential, så tycker jag att det var till fördel för Rögle i det här fallet att de faktiskt har en väldigt oklar hierarki och att det är liksom gata upp till plats ett. För det här är ett liksom rent egoistiskt klubbval för honom. Var kan jag få bäst utveckling sista halvan av säsongen?
Och vem han spelar med, såklart. Alltså, om på ett motargument mot det säger är ju att säga att du, Bichel, kom över här, du får spela med den här backen. Alltså, det är där vi vill ha dig. Du kan lära dig jättemycket av vår liksom etta, tvåa back. Detta är skitbra för din utveckling att spela med honom och lära av honom. Riktigt den backen känns ju inte som Rögle har heller att sätta. Det är en ung spelare, menar jag. Alltså sätta bredvid honom så han också får lära sig av. Alltså, så det finns ju massa olika sidor av ett sånt här resonemang, såklart.
Du sa ju också, Daniel, att han ville ha lite mer tid. Kanske ligger också i den tiden att se vad händer med Rögle nu. Ger de några matcher till? Vänder de på det här? Hittar de en streak med 5 segrar på 7 matcher eller någonting? Vad vet jag? Eller ännu fler segrar och börjar stiga upp mot toppen? Ja, men då kanske min fråga är en icke-fråga om en månad.
Jo, men förutsättningen kan ju vara lite förändrade 1 december. Han är ju inte sugen på att säsongen ska ta slut i play-in i alla fall.
Ja, men vi kan väl bara stanna helt, det var bra att du sa det igen, för att kollar man på Rögles schema i just december, alltså fram till årsskiftet, så är det ju nu är SHL otroligt jämn och alla kan
slå historiskt jämn typ.
Men ser man på pappret så är det ju merparten av matcherna där Rögle sett i ambitionsnivå ska vinna, bör vinna för att kunna klättra den här tabellen. Man har alltså HV hemma, Oskarshamn borta, Linköping hemma, Malmö borta, Timrå borta. Och sen avslutar man då detta är november, förlåt, vad sa jag, årsskiftet. Jag menar till månadsskiftet november-december såklart. Men sista november har man då Frölunda hemma. Så att se på det schemat kontra och möta, ja men Skellefteå borta, Färjestad hemma. Alltså det är ändå inom situationstecken överkomligt motstånd för ett lag som vill bygga på en annan sorts trend än vad man har haft hittills.
Som vi sa innan vi drog igång, Skellefteå borta är okej att förlora. Det är inte så många av de här matcherna som är okej att förlora med tanke på tabelläget.
Nej, och den 2 december har man Modo hemma som efterföljande match. Så att det är ju verkligen
6 poängs matchen.
Ja, men 2,5 vecka som ju, alltså, garanterat kommer att peka ut en ganska tydlig riktning för var det här Rögle-laget egentligen ska ta vägen den här säsongen.
Ja, ska Rögle lyfta, så ska man lyfta nu. Så kan man nog säga, eller så säger jag i alla fall.
Lite så, eller mycket så faktiskt, också sett till förutsättningar nu här med Luleå-matchen innan uppehållet. Man har haft god tid på sig nu här och liksom reparera, laga, bygga ihop det som har varit trasigt under första delen av säsongen. Man kan ju diskutera om uppehållet kom lägligt eller inte, men för ett lag som har haft så stora brister under den första tredjedelen så har man ju fått sin chans här nu och dels då värva, det har kommit in ett nyförvärv, få tillbaka skadade spelare, Davison är tillbaka, Savarka var nära att vara tillbaka, och då, alltså apropå det här med taktik och hur man ska spela och göra det i lugn och ro istället för att åka runt och spela matcher hela tiden. Så förutsättningarna för ett trendbrott är ju Det går liksom inte att snacka bort om Rögle fortsätter att förlora här helt enkelt.
16 avgörande dagar för Rögle.
Snyggt. Där har vi rubriken för veckans poddavsnitt.
Jag tänkte att vi ska bara komma ihåg det också.
16 avgörande dagar för Rögle. Kommer du ihåg det, Linus?
Ja, jag kommer ihåg det.
Jag antecknar.
Annars får ni skicka in till oss om vi minns fel här sen. Vet ni vad jag tycker att vi gör nu?
Prata om Henry Goldblum. Nej, vad heter han?
Ja,
Henry Boldby.
Men innan vi gör det så tycker jag att vi lyssnar på honom. Så får vi också... Ni får lite andrum från oss och får höra en annan stämma. Och säkert lite nyfiket också på hur låter han. Vad har han för accent på sitt tal? Vi vet ju hur han låter nu.
Ja, han är amerikan. Så att, det kan vi väl avslöja. Att han pratar inte svenska med dig igen i intervjun.
Nej, det gjorde han inte. Och jag började med att fråga hur han tyckte att det har varit då, de här första träningarna med Rögle.
It's been great, you know, getting to know the coaching staff here and some of the guys and, you know, getting adjusted to a little bit of a different game over here, but so far things have been great.
Okay, can you just describe yourself with some words to our listeners?
As far as a hockey player goes, I would say skating is definitely my strong suit. I'm a fast player, I'm pretty strong, physical, like to hold on to pucks, get net front and contribute both offensively and defensively.
So you like to go straight to the net?
For the most part, yeah, I like to get net front if I can. Obviously, you know, different situations call for different plays, but I feel safe there.
Okay, if we talk a little bit more about you as a player, then. Now you're in a line with Brady Ferguson and Riley Sheen. What do you say about that unit?
Yeah, it's been great so far. Obviously, they've played in the States, and they're helping me, adjust to the different playing styles or different things here. So it's been great. They've been super helpful so far, and really enjoying it.
Okay, it's pretty early, but what do you think? You have some kind of impressions. What can we expect from you three guys?
I think so far it's just been a couple practices, a couple drills here and there. But I think things have been good. Good plays, cycling down low, getting offensive chances, making plays and being smart with the puck. And yeah, I think you can expect that from us.
Okay, as a person then, some words about you.
Yeah, I grew up in Minnesota, born and raised. Went to school at Harvard out in Boston. Loved my time there. It was great. It challenged me both academically and obviously physically on the hockey side of things. And then from there, signed pro, played a couple years over in the States, and now looking for a new experience here in Sweden.
And you were studying economy?
Yep, economics and a minor in computer science.
All right, sounds interesting and complicated.
Yeah, it was. Some weeks were harder than others, but there were a couple late nights in the library and whatnot. But no, it was what I enjoyed and I felt like I was good at. So it was a good experience.
And you saw it like it's important to have studies for the future, I suppose.
Exactly. My family always stressed growing up that, academics matters the most. And so that was my main focus. And when, I had the chance to go there because of hockey, it made complete sense. And hockey has to come to an end at some point. And it's nice to have a degree like that for after.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Henry Boldby. Nu vet ni hur han låter. Och nu vet ni också vad det är för typ av spelare som ni har, kan förvänta er att se. Och det låter ju onekligen så här, fart, fläkt, aggressivitet, på mål. Lite transatlantiskt får man nästan säga.
Låter som en typisk Abbott-värvning på alla sätt och vis. Den här typen av spelare som är med mycket energi och 3 år på college. Alltså,
huvudet på skaft.
Man har ju sett jättemånga spelare med den här bakgrunden värvas till Rögle under Abbott-eran.
Läst ekonomi 3 år på Harvard. Det har inte du gjort, Hjelm.
Nej, men jag har läst 4 år nationalekonomi på Linköpings universitet. Det är väl nästan jämnbördigt.
Du är full av överraskningar.
Det visste inte jag heller. Har du gjort det?
Jag är magister i nationalekonomi.
Skojar
du? Du skojar.
Nej, det gör jag verkligen inte.
När var detta då?
Jag tog examen 2003.
2003?
Ja.
Du som är så ung.
Japp.
Jaja,
så att jag kan nog föra med i de sammanhangen med Henry Bowlby. Vi kan snacka ekonomi, han och jag.
Det var den största chocken för mig. Det är, långt,
det är helt tyst här i studion nu.
Ja, faktiskt.
Ska vi prata lite räntor, inflation, arbetslöshet?
Nej, nej. Vi pratar om Bowlbys anfallslusta istället.
Jag är imponerad. Du har liksom... alltså, någon ekonomi-aura har jag aldrig satt på dig riktigt.
Nej.
Nej, faktiskt inte.
Alltså, du Rögle podden tog en helt ny kursriktning här.
Jag vet
nu.
Inte om vi ska gå vidare.
Vi kanske ska meddela lyssnare bara att vi gör en historisk 30 minuters utvikning och pumpar dig med frågorna.
Vi kan bara, ska vi bara strunta i detta, eller? Det blir en perfekt avslutning på veckans avsnitt.
Ja. Jag har inte mer att säga.
Nej. Jag kan i och för sig fortsätta.
Med Bowlby?
Medan ni hämtar ny kraft, energi och försöker hitta, liksom landa med fötterna på jorden.
Eller med ränteläget. Ja. Det är aktuellt.
Ja.
Jag tar Bowlby.
Jo, han spelar ju alltså i en kedja med Brady Ferguson och Riley Sheen, som ju, ni också hörde i intervjun. Och det där tycker jag är... jag kan inte säga så mycket om vad jag sett av honom i spelet. För de spelar inte så mycket 5-5 idag. Det var några byten och jag hade fullt upp också i live-rapporteringen och få ner alla namn i kedjor och backpar och sådär. Men det som jag tyckte var kanske... får man säga så? Mer... inte mer relevant, men en iakttagelse var ju att Riley Sheen spelade till höger och inte till vänster. Och Bowlby till vänster. Och det är... kanske inte är någon liksom, stor grej. Eller så är det det. För att Riley Sheen kommer ju då ha med sin leftfattning klubban in mot centrallinjen. Kommer att ha en bättre skottvinkel. Och kanske kan det hjälpa honom att hitta det där målet. Och Linus står och garvar åt mig och tycker, nej, att jag är en höna av en fjäder. Eller en bäver av en... björn av en bäver.
Det är tvärtom. Alltså, du vet att jag älskar sånt här nörderi och detaljer. Jag tänkte precis säga att det var en episk bra spaning.
Okej, tack! Jag tror att vi ska prata mer ekonomi så man får lite fler såna här feedback-kommentarer.
Men vi kan väl gå igenom kedjorna kanske, eller? Alltså,
ska vi inte dröja lite till med han Bowlby?
Jo, för att man värvar honom överhuvudtaget i det här läget. Vad säger det?
Ja, men det är väl inte det man såg framför sig med de problemen de har på backsidan. Det känns ju ändå lite som ett misslyckande att de ska behöva värva en 26-åring som är framförallt bra på forechecka. Det trodde jag kanske inte. Jag drar mig också för att sätta någon stämpel på honom, men han ser ju mer ut som Anton Bengtsson i spelstil än Lukas Elvenäs, får man säga.
det var ingen farlig utsvävning, eller hur, Linus?
Nej.
Det hade nästan jag kunnat våga säga också.
Men det man kan säga apropå det här med att värva honom är ju att det finns ju uppenbara frågetecken kring Daniel Saar. Det har vi konstaterat, berättat om och resonerat kring förra veckan. Och sen då kommer det ett junior-VM senare i december där Rögle har ett par spelare som är aktuella för att ta plats där, vilket gör att man kommer att tappa numerär på forwardsidan. Det hänger väl säkert lite ihop med de här två delarna, men som sagt, att Rögle skulle värva en forward överhuvudtaget var ju, alltså, det är ju inte där de har behövt förstärka. Alltså, vi har ju snackat om deras forwardsuppsättning jättelänge, att det bör vara en av SHLs bästa, och det är väl i andra ändar av laguppställningen som man förväntar sig att det skulle komma in i förvärv.
Det går väl att dra en linje också till Riley Sheen, som vi skrev att vi vet, eller våra källor uppger att han är utbjuden på marken. Sportbladet har uppgett samma sak. Och det är inte helt omöjligt att det finns en koppling här. Det är ju inte kanske heller omöjligt att Daniel Saar skulle kunna gå in på Sheens plats när han, om och när han är redo. Så att vi måste sätta fortsatt frågetecken kring Riley Sheen, som i den textlinjen så jag fick lära mig att det är snart ett år sedan han gjorde mål.
Ja, fritt från huvud så tror jag att han gjorde två mål till och med den 1 december senast. Sen blev han ju, hade han några mållösa matcher efter det, eller ett helt gäng, och sen så blev han ju skadad, missa hela avslutningen och slutspel och allting och förra säsongen. Det minns ni alla som lyssnar. Och sen då har han spelat 16 matcher den här säsongen utan att göra mål. Så att det har gått nästan ett år sedan han hittade nätet för Rögle. Och då, det är en spelare som värvades in. Han gjorde väl 6 stycken totalt under försäsongen innan han gick sönder. Det är en spelare som gjorde 40 mål i grundserien i tyska ligan och är värvad som en målskytt. Så att det är klart att tålamodet bör ju tryta med Riley Sheen och hans oförmåga att hitta rätt där.
Och som vi sa innan vi drog igång på det, att rimligen är det väl någon slags sista chansläge nu med tanke på fått chansen ner i fjärde kedjan, ny chans ner i fjärde kedjan, nu i en ganska bra omgivning. Nu måste det hända någonting.
Det intressanta är ju, eller intressanta, men spelare kan ju välja att ta sånt här på olika sätt. Jag har ju, vet ju inte hur det har pratats eller hur humör har varit innanför omklädningsrumsväggarna, men jag intervjuade Riley Sheen när han var i fjärde kedjan i Jönköping när Rögle hade förlorat mot HV, och jag intervjuar honom nu också under tisdagen om dels de här ryktena, men också om hur han har försökt tackla det här när han har varit satt i den omgivningen, för det är ju inte riktigt den rollen han hade förväntat sig, eller ja, det är väldigt annorlunda för honom ju. Vissa spelare i de här lägena surar ju och är kritiska och sådär, men i båda de här intervjuerna har ju Sheen varit väldigt tydlig med att jag tar rollen jag får och försöker göra det bästa av det, laget går först, alltså han har ju tagit den här petningen då på ett bra sätt, verkar det som i alla fall.
Sista chansen kanske det är, jo, men ändå det för Riley Sheen. Och hur ska vi, jag menar, vi har uppgift på att han bjudits ut, Sportbladet har det också, och
man värvar en ny forward
samtidigt som då Chris Abbott var väldigt tydlig med nej, vi har ingen avsikt att vi gör oss av med honom, utan det är inte vår intention, och han är högt värderad i laget och hela den här formulär 1A kanske svar någonstans.
Vi har samtidigt sett spelare som har varit icke önskvärda i Rögle bara hamna på läktaren eller direkt bli extra forwards. Alltså att Rögle sätter honom i den här kedjan med Ferguson och Bowlby då, är ju ändå en signal på att man kan, jag vet inte, att man ger den här sista chansen, att man inte har tänkt att, det verkar ju inte som man har tänkt att ja, han får vara kvar här tills vi hittar en ny miljö för honom eller en ny klubb eller tills att någon nappar på något erbjudande. Då hade man ju säkert agerat annorlunda. Och det har vi sett ganska många gånger när spelare har hamnat, ja, men när tålamodet är slut och så vänder de blad och satsar på någon annan och så, ja, så hamnar de på läktaren istället.
Det känns som att han är kvar i tålamodet tryter-fasen. Där har man ju sett när spelare åker lite upp och ner och varmhållning kanske för, om det nu är så att han är aktuellt med ett klubbyte, så vill man kanske inte frysa en spelare heller. Liksom. Än så länge känns det som att alla gör vad alla måste göra i den här situationen. Chris måste lyfta honom, säga utåt liksom det han säger, och Riley Sheen måste säga det han säger. Det är väl att alla är professionella i sina roller så långt, men det är ju helt uppenbart att Rögle vill ha ut mer av en spelare i en sån roll.
Samtidigt ska man också säga det att jag noterade det idag igen på träningen, att han har en fast plats fortsatt i powerplay. När de tränar powerplay idag så var han där i första enheten ute till vänster. Och Tambellini till höger och Lukas Ekestol Jonsson uppe på som point, och sen då Anton Bengtsson och Dennis Everberg. Så att det är ju inte så att man heller puttar ut honom, nu får du kämpa dig tillbaka, nu får du verkligen visa, utan han får ju vara med i de viktiga momenten fortfarande.
Jo, men det måste ju också hända någonting med tanke på att han inte har gjort mål och deras powerplay är sämst i ligan, så är det väl rimligen ganska mycket upp till bevis där nu.
Och då kan vi faktiskt svara på en fråga som vi redan har svarat från Preben. Är det Tambellini de räknar bort nästa säsong eftersom vi plockar in en forward? Vi säger han, jag antar att han är grönvit supporter. Preben, du är du.
Han låter rödvita.
Almtuna.
Ja, tror jag.
Men, nej, men det tror vi ju inte att det är för Tambellini, utan det är ju då möjligtvis för det vi har varit inne på med vad står USA någonstans, vad händer med JVM-spelare, tänkta sådana, och såklart Riley Sheen.
Mm. Det känns ju inte som att det här är något långsiktigt besked som inte har minsta med Tambellini. Det här Holby, han är en kortsiktig lösning.
Har de kommunicerat hur långt hans kontrakt är?
Resten av säsongen, va?
Ja, jag tror det.
Okay.
Om jag har läst rätt. Mm. Jag tror att jag har läst rätt.
Det är väl rimligt.
Ja. Ska vi gå igenom hur kedjorna verkar se ut just nu? En otroligt sen träningsrapport. Vi har ju gått igenom en del av den när vi har snackat, men vi har inte satt på pränt alla kedjor.
Vi måste förnya oss på den igen. Vi kan inte ha samma ordning alltid.
Nej, det är bra. Det är bra.
Nej, men då egentligen den stora dramatiken uteblev. Det är väl ganska mycket som är kvar sen hur det ser ut före uppehållet.
Ja, det är väl en fjärde kedja som ser lite annorlunda ut framför allt då.
Men de två tänkta toppkedjorna är väl intakta?
Visst är det så. Då har vi alltså Dennis Everberg, Rodrigo Abols och Adam Tambellini i en kedja. Anton Bengtsson, Simon Ryfors, Linus Sandin då, som ju är tillbaka och som målade också nästan omgående i den andra kedjan. Så har vi nämnt den kedjan med ny Bowlby. Och sen kommer vi då till fjärde kedjan. Och jag tror väl att den kommer att se ut som följande. Albin Sundsvik tillbaka med Felix Nilsson som center och Oscar Pettersson till höger. Det är vad jag tror mig ha sett på träningen idag, att Linus Sjödin då inte tar plats där. Vilket också skulle kännas rimligt utifrån vad du rapporterade från dagen innan, Linus, där han var någon slags ersättare för Anton Bengtsson som var i en kedja.
Även i måndags.
Även i måndags.
Mm. Så känns det som att Sjödin blir extra forward.
Det får vi väl se, men ja.
Har vi några andra intryck? Vi har sett varsin träning. Är det något annat ni har studsat på? När ni har sett liksom hur de tränar? Vad tränar de på?
Thomas Gregoire gjorde mål i powerplay idag. Det är värt att notera eftersom det har varit så dåliga siffror i... Nu står jag och slår på mikrofonen. Det får jag inte göra.
Nej.
Så att alla mål även på träning skulle jag säga är välkomna.
Sett till liksom hur nöter man spel och sånt, har ni fastnat för någonting?
Det jag har sett igen är ju att det är mycket hämta puck vid sarg, upp till backar lägger in mot mål, det ska finnas förstyrning, spelvändningar, så mycket avslut, det blir ju automatiskt i olika övningar, men ja, kanske mer fokus på sånt.
På den träningen jag var på så var det mycket powerplay också, alltså man spolade is och körde powerplay. Lite 5-5 på slutet med mycket powerplay. Det känns som man har lagt stor vikt vid det under det här uppehållet. Alltså special teams. Av rimliga skäl med tanke på hur det har sett ut hittills.
Ja, fast jag tyckte månadsträning var intressant. För där var det ganska mycket träning på hur man spelar sig ur egen zon. De har ju sett ganska mycket av dem och tränat på att hitta sin center i mitten. Men jag tyckte att de nötte ganska mycket på det här som man har läst. Spelare antyder att de någon slags hybrid till att gå tillbaka lite till det gamla. Det var mycket spela sig ut via runden med låg risk och en touch liksom vid blå och så kommer flygan genom mittzon. Inte kändes inte som att man vill liksom 100% tillbaka till det, men man fick några flashbacks till man har sett i många träningar de sista åren med den typen av spelvariant för att komma ur egen zon. Det har jag inte sett när jag har sett träningar i början av säsongen, så har man ju inte sett dem träna på det, men det var ju verkligen en flashback till försäsongen.
Och det är ju någonting de behöver lösa. Alltså det här att ta sig ur egen zon snabbare. När man har vunnit pucken där, inte bli av med den igen utan på något sätt lyckas få till sin forechecking på ett sånt sätt, alltså i offensiv zon, så att folk faktiskt har kräm kvar i benen och kan utföra den på ett vettigt sätt. Det har man inte lyckats med hittills, utan då har man ju hamnat på mellanhand jättemånga gånger och man har alltså spelat fast sig på vägen. Så att det är väl nog korrekt att snabbt ut ur egen zon, ha energi och göra den här forechecking och vinna tillbaka tillbaks pucken djupt ner i motståndarnas zon, som ju Rögle, ja, det har ju egentligen varit deras signum nästan under ganska många säsonger, det här tunga, jobbiga laget som biter sig fast och till och med har lyckats byta en hel femma medan de håller pucken i anfallszon och letar efter rätt läge.
Men om man fokuserar på ta sig ur egen zon, så tycker jag det är ändå intressant. Det är ju rimligt att man gör en förändring när tabellposition och form och mycket mönster pekar kanske inte åt rätt håll. Det är ju samtidigt ett ganska stort ingrepp och det är ju liksom ryggraden någonstans. DNA till alltihopa. Så det är ett ganska stort ingrepp och börja rota i den lådan med sånt som ska sitta i ryggmärgen så här dags. Men det blir intressant att följa om man kan få någon slags man kan få styrsel på detta.
Ska vi ta någon mer lyssnarfråga?
Finns det?
Ja, en liten taktisk spaning bara. Jag ska bara bryta in med den snabbt apropå Rögläs problem i egen zon. Jag intervjuade Kristoffer Rifalk apropå den svaga målvaktsstatistiken Rögle har hittills. Och då frågar jag honom om just det här, att kan du förklara anledningen till att ni inte, alltså målvakterna, inte har fått med sig statistiken? Och då svarar han citat: vi släpper inte till jättemånga skott och sen har vi varit lite olyckliga när lägena som blivit exempelvis tagit på någon. Många chanser vi har fått emot oss har varit väldigt högkvalitativa. Det har lett till många bra räddningar men också lite för många mål. Vi måste hitta en extra växel och kunna hantera sådana breakdowns. Och det hör man ofta Cam Abbott prata om på presskonferenser och så, breakdowns. Så jag frågar Rifalk, liksom, vad innebär breakdowns? Och då sa han, det är svårt att översätta till svenska, men om någonting skiter sig på något sätt i egen zon och något ploppar fram på ett oväntat, om det ploppar fram ett oväntat läge från ingenstans, det har vi haft ganska stora, mycket problem med. Då krävs det ofta något extra för att hindra pucken från att gå in, och de bitarna jobbar vi väldigt mycket med just nu. Där blir tydligheten och tilliten mellan varandra väldigt viktig.
Vad säger de här svaren er? Mig säger det någonting. Det säger mig två saker, men jag kan ju få lyssna till er så kanske jag inte behöver uttala mig.
Vi snackar dig först, är det?
Jo, det säger mig ett. När jag läste det här så tänkte jag att men han är med fötterna på jorden. Jag tror inte han är ute efter att någonstans hitta bort förklaringar, utan förklaringar. Och jag kan också tycka att målvakterna faktiskt satt, okej, deras statistik, deras siffror ser inte jättebra ut, men de säger verkligen inte allt som Kristoffer Rifalk är inne på här. Så de är ibland lite orättvisa mot målvakterna, för det är också så att de har ställt sig, det är den andra saken, inför väldigt svåra ageranden. Och det säger mig precis det vi har varit inne på, de problem som Rögle har haft. Visst, det har varit de här breakdownsen, plötsliga saker som händer och det skiter sig. Men det har ju också varit spelvänjningar och motståndarna har kommit 3-2, 2-1 eller 4-3 eller vad det nu kan vara för någonting. Övertag i alla fall, på ett sätt som man inte har sett under bröderna Abbott tidigare. Och många gånger, så det har varit så, tycker jag i alla fall, att målvakterna Rögle har ställts inför betydligt svårare utmaningar den här säsongen. Och kanske inte alltid kan lastas för de riktigt dåliga siffrorna som de har. Det är väl där jag landar.
Ja, vi var väl inne på det lite förra veckan, att de flesta säsongerna Rifalk har stått i det där målet så har det mesta varit ganska strukturerat. Det är förra grundserien, det är den här där spelet har inte fungerat. Och det, framförallt den här hösten, har handlat otroligt mycket om oprovocerade misstag och misstag som har varit kostsamma. Så att det är väl det han inriktar sig mellan raderna också, att vi måste ju hitta ett sätt att sluta kludda så förbannat.
Precis. För det blir ju de som ofta hängs ut, målvakterna, och de ser bleka ut eller släpper puckar. Och sen kanske det är ett försvarsspel som har havererat i situationen innan. Typ.
Jag bara tyckte det var spännande att få lite förklaring på det här med breakdowns och vad det innebär. Och lite så också, målvaktens perspektiv på Rögläs försvar hittills.
Enig.
Bra. Viktor Ekström skriver så här. Med tanke på att Ted Brithén nu tyvärr har lagt av, vad är era bästa minnen av Ted under sina år i Rögle, och vad kommer detta betyda för klubben, föreningen, att en sån ledande spelare har fått lägga av så tidigt?
Jag tycker för det första att alla, det är väldigt många som har läst den här intervjun som Linus gjorde med Ted, och är någon som inte har gjort det tycker jag ska göra det, för att Linus fick verkligen fram som den enda människan med alla liksom bekymmer han har kämpat med, både skademässigt och även med andra problem liksom, det av mer psykisk karaktär. Så jag tycker det var superintressant, och det gav, jag tror många med mig fick ihop liksom bilden av okej, nu fattar jag varför. Nu fattar jag varför det blev som det blev och att det slutade så. Men jag kan inte svara på din fråga, men
ja, fast du kan få hjälp en gång till, men vad har han, vilka är era bästa minnen av Ted?
Alltså jag har inte så mycket så här speciella matcher och så, men det jag tänker på, det är den här helikoptern som jag liksom kallar honom. Det känns som att han hovrade över isen när han var som bäst liksom. Han var inte snabbast och han var inte starkast, och han åkte inte liksom ifrån alla, men han hade någon slags helikopterperspektiv och liksom, ja, man hovrade över isen liksom, som någon slags, han var otroligt stark när han var i sin prime. Tyvärr för Rögles del blev väl den tiden lite för kort. Den hade kunnat, med andra förutsättningar, om bollar hade ramlat åt ett annat håll, så hade väl den tiden kunnat bli betydligt längre.
Men att han har haft en väldigt viktig och betydelsefull roll i Rögle, det är bortom alla tvivel.
Absolut.
Och ett lugn på isen som alltid slog mig när han spelade, det här förmågan att, ja men, ha en väldigt hög lägstanivå, alltså minimera misstag, alltså när han var på sin som allra bäst i Rögle, den här, känns som att han aldrig blir av med pucken, spelar alltid till medspelare, hitta öppningar, tålamod, alltså det här kloka som du är inne på, Daniel, och ja men en klockren ledande SHL-center på alla sätt och vis.
Egentligen sånt som Rögle borde utnyttja, och egentligen alla klubbar. Skicka in i omklädningsrum där det sitter ett gäng 14-15-åringar och tvivlar på sig själva och får höra att man kan faktiskt komma fram på olika sätt. Liksom. Han var inte den största talangen. Han var ganska långt bak liksom, när han var liten. Liten och tanig och det fanns 100 flashigare spelare, men ja, man kan ta sig fram på alla sätt.
Nu har ju ni sammanfattat spelaren Ted Brithén här när ni har pratat, och jag ska lyfta fram ytterligare en sida som kanske inte är så viktig för er som lyssnar, men ändå någon slags kompletterande bild. Jag kommer att sakna Ted Brithén också ur ett annat perspektiv, nämligen att göra intervjuer med honom. Jag vet inte vad ni känner när ni pratar med honom, men här har vi att göra med en tänkande hockeyspelare där man kan få oväntade svar. Man kan också få svar på tal om det skulle vara en fråga som är lite obegåvat ställd. Det är bra, man måste vara verkligen på tårna när man säger så när det gäller Ted. Jag har tyckt det varit roligt och intressant att träffa Ted och prata med honom. Så jag vet inte, det är min bild i alla fall. Jag kommer att sakna intervjuer, eller jag hörde redan med Ted.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Har vi fått fler frågor?
Vi ska se vad vi har, om vi har någon.
Daniel, du hade någon i mailkorgen.
Jag har en avslutande mailfråga. Den är ju lite berömmande mot oss, så det får, ni får inte få hybris här nu när Jimmy Håkansson skriver, men jag tycker att kontenten är, själva frågan är lite smårolig.
Okej, så vi får döva vara till när berömmet kommer.
Lite här. Jimmy, han skriver först och främst säger att ni gör ett mycket bra jobb med bevakning om vad gäller Rögle, och såklart en fantastisk poddradio som man lyssnar frekvent på. Bra jobbat. Nu till min kanske lite udda fråga, men den lyder i alla fall så här. Tror ni att Chris eller Cam lyssnar på Röglepodden? Om inte, så hoppas jag att bröderna börjar göra det omgående, eftersom att ni alltid har bra och kloka lösningar på hur Rögle BK bör agera i svåra tider. Med vänliga hälsningar. Ja, en fin fråga.
Ja. Ska jag försöka ge något svar på det?
Ja, jag kan inte.
Jag tror det är du som ska svara på den här igen.
Okej. Okay. Här med risk att gå igenom isen djupt här nu, och så tror jag så här, jag ska också förklara varför jag tror det. Jag säger ja, jag tror att Chris Abbott lyssnar på Röglepodden. Kanske inte varje vecka, men i alla fall till och från. För att vi är bra? Nej, det skulle jag inte säga. Men varför skulle han då göra det? Jo, därför att Chris Abbott, han vill ha koll på vad som skrivs och sägs om Rögle. För att ha fullständig kontroll över situationen i möjliga intervjuer framöver. Jag tror att det är en del av hans... Jag tror att han tar del av vad som sägs här faktiskt. Jag tror det.
Vad säger om vindarna blåser, tänker du? Eller?
Precis.
Mm. Ja, men då tar jag... Då blev jag i andra ringhörna. Då tror jag inte han gör det. Av två skäl. Av samma skäl som vi, eller jag i alla fall, och jag vet någon av er också, aldrig läser forum och så, för att Man vill inte ta intryck från för många håll, för att det blir liksom rundgång i skallen till slut. Man vill på något vis, det går inte att ta in för mycket. Och framförallt i hans roll tror jag man skulle bli helt dum i huvudet om man skulle ta in alla intryck utifrån. Och av det andra skälet, envisheten, att som vi har pratat om 1000 gånger, det är deras största styrka och kanske deras största svaghet ibland, att de kan det här. Jag tror inte de behöver...
Nej, det är inte så att jag tror att de lyssnar på oss för att de ska få en ny slags kunskap.
Nej, det motiverar du väldigt bra. Så det menar jag inte heller. Men jag tror att det finns olika skäl till att man inte orkar. Sen kanske det är liksom, du borde lyssna på detta 2 minuter för att veta. Liksom, de har ju 3 heltidsanställda kommunikatörer, så att han måste väl någon gång kanske... få en heads up för att kunna svara på frågor, vad vet jag.
Okej, då blir det 50-50, alltså...
Du är ju 90-10 ju.
Ja, men ändå, jag tror att han gör det, du tror inte det, Linus säger ingenting. Så att då har vi ju, då står vi där, mitt emellan, vi vet inte.
Nej, jag har ingen aning alltså.
Nej, det har inte jag heller.
Det är som vanligt, vi bara gissar, vi har ingen aning. Men vi har ju många med oss som tycker att det är roligt när vi gissar, så att vi gör det för dem.
Precis. Preben lyssnar på oss i alla fall, det vet vi.
Ja, det gör vi. Det vet vi.
Almtuna-killen.
Troja-killen. Ja. Preben är veckans lyssnare, tycker jag vi ska utse honom till.
Ja, hoppas du inte tar illa upp att vi använder ditt namn här nu, Preben, i olika sammanhang.
Jimmy är också veckans lyssnare.
Och vi utlovar ju full bevakning såklart, som vanligt, av Rögläs matcher och träningar den här veckan och nästa vecka och... full fart framåt. Och vi har inga planer på att inte vara återförenade i den här podden framöver heller.
Nej, nu kör vi. Nu har vi fått upp ångan.
Ja, det har vi.
Kan vi babbla så här länge under ett landslagsuppehåll, så vet jag inte vad som ska hända nästa vecka när vi har massa matcher att summera. Det var kul.
Tack för den här veckan.
Hej med er.